Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Kära lyssnare, välkomna till Sektpodden. Här sitter vi tillsammans. Rigmor Robert, läkare, psykoterapeut. Emma Genbeck, för detta Knutby församlingsmedlem, Knutby sektmedlem kan man säga. Och även idag Peter Genbeck, för detta pastor i Knutby sekten. Spännande att få samlas här idag och prata lite grann. Innan vi sätter fart med det vi ska prata om idag så vill jag bara återigen lyfta Facebook, Instagram. Gilla oss, gå in och kika, lyssna, titta. Skriv mejl till oss, frågor, berättelser. Vi är så glada för alla mejl vi får. Eller hur, Rigmor?
Ja, men jag tycker kanske nästa program blir ett av frågor där vi svarar och reflekterar över så intressanta och berörande berättelser som vi har fått i mejl. Så jag verkligen, vi tackar.
Verkligen. Ja, det är oerhört spännande.
Men idag har vi något superaktuellt.
Ja, precis. Idag så ska vi prata om den rättegång kring Knutby som har precis avslutats. Eller åtminstone slutledningen har varit. Vi väntar fortfarande på domen. Och idag har vi Peter Genbeck med oss för att få... Du har varit med under hela rättegången, Peter, varje dag och lyssnat. Och du har lovat oss att du ska berätta lite grann om vad rättegången har inneburit, hur den har varit och så vidare. Välkommen hit.
Tackar.
För att, ska vi bara berätta snabbt vad den här rättegången handlar om för den som kanske inte är så insatt?
Ska vi göra det eller ska vi be en av... de åtalade som har varit med innanför de lyckta dörrarna kan hända.
Kan vi passa på att göra.
Vad handlade rättegången om?
Det är ju, man kan väl säga att det här är väl slutfasen utav Knutby-sektens historia av det som har handlat kring Kristi brud och så vidare. Och det har handlat om är att det har varit 3 stycken åtalade. Det har varit jag, den som varit åtalad för misshandel och olaga tvång. Och det är en...
Den kvinnliga ledaren.
Den kvinnliga ledaren, ja. Som varit åtalad för 14 fall av misshandel mot 6 stycken olika personer. Och sen så är det en annan manlig pastor som har varit, han är åtalad för... sexuellt utnyttjande av personer beroende ställning. Så det har varit själva upplägget för rättegången.
Jag och Rigmor var ju med första dagen på rättegången och den första delen så att säga innan det blev lyckta dörrar. Och mitt minne av den första dagen var att det var en otrolig laddning i rummet när alla skulle mötas. För första gången kanske på väldigt ändå för en tid. Människor som har levt tätt tillsammans under lång tid och som nu plötsligt möts i en rättssal. Hur kände du? Upplevde du det?
Det var ju en anspänning inför den här dagen. Det har varit lång väntan. Det har ju tagit flera år innan rättegången väl kom till stånd. Så det var såklart en anspänning att möta de här personerna. Jag har ju inte mött de andra åtalade på ett par års tid. Jag har mött en del utav brottsoffren, inte alla. Jag har väl haft lite sporadisk kontakt med alla från och till, men från att ha varit en väldigt, i alla fall utifrån sett, enad grupp, så är vi ju idag en ganska splittrad skara som möttes där. Och faktum är att jag känner inte ens igen den kvinnliga ledaren.
Inte?
Nej, hon på väg till rättssalen, jag gick med min advokat.
Hur många år har du egentligen levt väldigt nära med daglig kontakt till den kvinnliga ledaren?
Ja, det är ju alltså från, ja, det är 20 års tid.
Det är 20 års tid?
Ja.
Och du kände nästan inte igen henne?
Nej, det var alltså så, jag gick med min advokat som sagt, och när vi började gå mot rättssalen. Så man gick ju där och funderade på vad är hon liksom. Och sen så såg att det gick, var en människa som gick framför mig som gick in i rättssalen. Jag undrar, vad är det för kvinna? Vem är det? Undrar vem det är liksom. Då slog det mig att kan det vara hon som går där?
Vad var skillnaden?
Hon var hade klippt sig. Har fortfarande långt hår, får man säga. Hon hade klippt lugg och hade lite längre page. Och var, jag är ju van vid att se henne välvårdad och välsminkad och uppklädd. Hon var verkligen en skugga av sitt forna jag, vill jag nog påstå.
Mm.
Så det var stor skillnad.
Ja.
Den manliga pastorn där däremot var sig, han var väldigt blek, väldigt
sammanbiten.
Man såg att han var väldigt trängd eller stressad av situationen.
Mm.
Men annars så var han sig mer lik, vill jag påstå.
Ja.
Mm.
Ja. Något som jag har noterat utifrån att jag har ju ändå fått höra dig berätta om hur dagarna har varit. Och jag vet att du har jag menar, alla de här händelserna som tas upp då som fall är ju någonting som vi har kunnat läsa om i förundersökningen innan. Men jag vet att du har sagt att få höra målsägarna att vittna om vad de har varit med om var betydligt mer, ska jag säga, värre känslomässigt och uppslitande än vad du hade kanske föreställt dig. Har jag rätt i det? Vad tänker du om det?
Jag vet egentligen inte vad jag hade föreställt mig. Jag har ju läst förundersökningen och jag har ju i viss mån då pratat med några av dem. Jag vet inte vad jag hade egentligen, om jag hade förberett eller tänkt någonting att så här borde det bli. Men när jag väl satt där så det blev för mig mer uppenbart hur dåligt människor mår.
Mm.
Och då har jag sett att man har mått väldigt dåligt, men det var fruktansvärt att se hur otroligt söndertrasande några av dem är. Och sen att höra deras vittnesmål, det var väldigt jobbigt att ta del av det här. Och i vissa stycken så var det så fruktansvärda berättelser. Jag har ju vetat om att det har varit illa. Jag vet att det har funnits grova saker. Men framförallt ett av de här misshandelsfallen som skedde i Kanada.
Mm.
Det var en fruktansvärd berättelse. Och i det fallet, jag har ju sett den kvinnliga ledaren få raseriutbrott och få agera fysiskt mot personer. Men det här var så förbi allting. Jag...
Det här var ju alldeles i slutfasen, därför att det som hände i Kanada, då var ju du en av medresenärerna i det här som Robert Aschberg, tror jag var, som benämnde det att den kvinnliga ledaren hade alltid ett entourage. Och jag menar att det var efter Seoul-fiaskot som hon inte längre reste ensam, utan hon hade alltid ett gäng. Så du fanns i huset den här natten när den här misshandeln inträffade.
Jag var ju, jag såg ju på ett sätt upprinnelsen till den. Vi var då i ett ställe som heter Tadoussac i Kanada. Vi var på ett valsafari, så vi bodde i en stuga där. Och kvällen innan det här sker så var jag med i ett samtal där den här kvinnan som blev misshandlad tar upp ett... hade fått en lägenhet som en gåva. Eller liksom, som kanske ett för tidigt arv eller kanske mer korrekt. Och det var ett samtal kring det här där diskussioner om den kvinnliga ledaren som jag uppfattade blev avundsjuk helt enkelt. Tyckte det var, blev svårt att den här andra kvinnan då hade fått den här stora gåvan. Så att det blev ett ansträngt samtal. Och sen så jag sov på nedervåningen och den kvinnliga ledaren och den här kvinnan sov uppe på andra våningen i ett rum, och i rummet bredvid så sov den här professorn som vi besökte och en
besökte
kvinna.
Var det inte så att den kvinnliga ledaren var inbjuden för att föreläsa om den nya religionen hon hade grundat i Sverige?
Nej, det var ju inte så vi såg det. Det var ju inte så vi resonerade om det, som att hon hade grundat en ny religion, utan det var ju snarare så att det var ett av många av de här stegen vi höll på med för att på något sätt göra oss mer normala som en kristen församling. Så det var det som var vår ambition. Men ja, vi var ju inbjudna till ett universitet för att den kvinnliga ledaren skulle få prata om det här.
Prata om vad då?
Ja, om församlingen. Om hennes situation, hennes utsatthet, hur media hade hängt ut henne, hon hade blivit svartmålad. Det var ju de ämnen hon helst talade om.
Så att ni fanns allihopa i huset, men när det här hände, hur berättade brottsoffret?
Det är svårt för mig att minnas alla detaljer kring exakt hur det sades i rättssalen, och jag hoppas att det kommer släppas ljud, alltså bandinspelningar på de här förhören. Men det är en fruktansvärt angrepp som sker. De går upp och lägger sig. De sover i en säng. Och den här kvinnan märker ju av på stämningen att det är någonting som inte är riktigt bra.
Skulle de två sova tillsammans?
Ja, de sover i samma rum. Och samma säng, tror jag. Och ligger då ganska nära varandra och det är mörkt i rummet. Och sen som från ingenstans så kommer ett kraftigt örfil-lavettslag över hela sidan på den här kvinnan.
På huvudet,
ja. Med stor kraft. Och det var ju det här som för mig i rättssalen liksom blev så... Alltså för den här kvinnan hade varit under 5 års tid varit så, som det kallades, fel. Och verkligen varit kanske det en av de personer som tagit det allra, allra hårdast har varit. Men jag har ju hört Emmas berättelse, som Emma var ju kanske tryggare med att med sin tro på Gud. Den här kvinnan var verkligen övertygad om att det var bara helvetet som väntade. Och sen så har hon liksom fått nåd och tagits upp igen. Och fått, så
att efter den här, många år.
Ja, så den här resan var ju verkligen en hur ska man säga, det var ju verkligen en revansch för henne. Och hon var ju självklart nervös och orolig för hur hon skulle hantera det här. Och på grund av det också självklart liksom, fanns det ju hon var ju spänd och sådär. Och här började hon väl känna av att oj, det är liksom, ja, hon blev ju rädd att det inte skulle vara bra. Men hon hade ju inget, till skillnad från alla oss andra som var del av bordet. Vi hade ju sett våld många år. Vi hade blivit utsatta för våld. Vi var vana vid det. Den här kvinnan hade ju ingen sån erfarenhet. Så när hon då får det slaget, alltså det var det jag insåg bara, att det här är ju alltså vilket fruktansvärt övergrepp.
Mm.
Och det kan låta konstigt, men att vi som på något sätt, de gånger den kvinnliga ledaren slog mig, så var jag ju ens så inställd på att, och lite grann förvänta mig det. För att jag hade visst att det fanns med. Så var det, inte.
Det är det vi har kallat normaliseringsprocessen i Knutbys inre krets.
Precis.
Ja.
Så att det som hände är att hon får ett otroligt kraftigt slag. Om jag minns rätt så är det också så att vid det tillfället så är det så kraftigt så att hennes ena örhänge flyger ur örat. Och efter det här så kastar sig den kvinnliga ledaren över henne.
Mm.
Och biter henne.
Mm.
Hon beskriver det i rätten som en hund som griper tag på en annans hund över nacken.
Mm.
Och börjar klösa henne över hela kroppen.
Mm.
Och hon använder till och med ordet att det är som ett vilddjur som attackerar mig.
Mm.
Och det här var fruktansvärt att sitta och lyssna på och förstå att jag fanns i samma, jag fanns i det här huset. Jag liksom på något sätt, så på ett sätt då, om man tänker liksom rationellt, jag visste inte om det, så jag kunde inte göra någonting. Samtidigt så sitter man så där och känner att tänk om jag hade vetat, hade jag kanske kunnat gått emellan eller gjort någonting. Mm. Sen på morgonen så kommer den här kvinnan ner och beskriver det här för mig.
Ska vi innan vi kommer till morgonen, ska vi låta målsägarbiträdet Elisabeth Matsi Fritz berätta som hon gjorde i sin slutplädering om just den här episoden.
Jag tänkte precis det också, för att hon har ganska målande beskrivning av det du berättar som tog mig väldigt i alla fall. Jag tycker vi lyssnar på vad hon säger.
Målsägande berättar om, det handlar ju om, menar jag, att hon blir ju överrumplad. Hon ligger i sängen, det är mörkt i rummet och hon överrumplas. Och det våld som beskrivs, nu vill jag inte överdriva här på något vis, men det handlar ju om en beskrivning som ett odjur angriper hon, målsäganden. Klöser, slår. Och den här beskrivningen målsäganden har berättat om, att hon har en ring på sig och den träffar i pannan. Det är en unik detalj. Men också det här bettet i nacken. Vad är det för människor som biter varandra? Klöser. Och det här leder ju till den konsekvensen att målsäganden, hon hamnar ju i en chock. Hon kissar på sig. Det säger mycket om den skräck som målsäganden i den här punkten måste ha känt.
Ja. Det är skakande att höra. Och det är skakande att höra någon annan beskriva situationen som...
Alltså, ja, men det är det som är med jag höll på att säga, de här advokaternas, de ser ju, de hör ju och ser på det här med friska ögon. Med friska öron hör det. Och det är ju en skillnad. Nu har ju vi som sitter i den där lokalen, vi har ju gått på terapi hela bunten och är väl idag friskare än vad vi var då, men det är en som man inser det här, att det är en skillnad. Och det var jättespeciellt, en av de här advokaterna, han har haft en lång karriär som advokat i Uppsala. Leif Eriksson heter han. Har suttit med i ett antal mordrättegångar. Och han sa ju det här, så att de här vittnesmålen, det är något av det värsta jag har hört. Jag märkte att han var liksom berörd av vad de här brottsoffren har gått igenom.
Ja, jag tänker på, som du och jag många gånger har pratat om, Rigmor, det här att nu har inte jag alls samma nivå av vart de är av misshandelstillfällen under Knutbytiden, även om det har varit till viss del. Men i början när vi pratade, vet jag, så för mig var det bara någonting jag sa i förbifarten, vad jag hade varit med om. Och du reagerade, men vad sa du nu? Vänta. Och sen så när jag fick din reaktion på det jag hade varit med om, så förstod jag att oj, jag har inte en normal reaktion till det jag själv har varit med om. Det här är för mig blivit normalt. Det är inget konstigt. Jag förstår att det inte är okej att göra så, men så farligt var det väl inte, ungefär. Och det tror jag är någonting som sker under rättegången också. För jag kan tänka mig för alla som sitter där att det här är en process som faktiskt är nyttig och bra också. Därför att man, jag tror man förstår när samhällets ögon kommer, man får samhällets reaktion på det här.
Ja.
Att det här är inte okej, så här får man inte göra mot människor.
Och därför bland annat jag hade hoppats på att förhandlingen skulle vara öppen för att både de tilltalade och målsägarna skulle känna liksom atmosfären av att ha med människor utifrån det vanliga samhället. Även om vi inte sitter och ojar oss och tar oss för hjärtat, så är vi sociala varelser, så vi tenderar att ta in stämningen som råder i en rum bland medmänniskorna. Så att, men på morgonen efter den här natten, för den här kvinnan, hon stannade kvar, de sov sen tillsammans eller tillbringade natten i samma rum.
Hon sov ingenting den natten. Nej. Men hon kom ner på morgonen och mötte mig.
Ja.
Så det är hon som väcker mig, och jag ser så fort jag vaknar att hon är ju omskakad. Men det som är ju att det hon framförallt beskriver är ju det här, jag har gjort fel.
Ja.
Det är inte att hon säger det här, jag har blivit utsatt för det här, utan jag har gjort fel, hon var tvungen att göra.
Hon var tvungen, vem är hon?
Hon, den kvinnliga ledaren alltså.
Ja, hon var tvungen.
Ja, liksom det är liksom den slutsatsen, det här är mitt fel, att hon, den kvinnliga ledaren, var tvungen att nu sätter jag inte, hon säger inga ord på det så, men det är uppenbart att liksom, det finns inte en tvekan om att det är i hennes sinnesvärld hennes eget fel. Och det är till och med så här att, för det här är ju alltså sluttampen, det är ju en av de saker som vi konfronterar den kvinnliga ledaren med när vi sen kommer tillbaka till Sverige. Och då den kvinnliga ledaren ber mig i någon slags tillfällig insikt att kan du åka till den här kvinnan och be om förlåtelse. Och så jag åker hem till den här kvinnan och säger att jag har någon, det här, jag minns inte hur jag formulerar mig, men jag vet att hon nämner rätten om det här samtalet och hur svårt hon har, för att jag säger att jag ska säga någonting nu, så nu får du liksom typ lita på mig. Och sen så säger jag att det var helt fel det som gjordes mot dig i Kanada. Och den kvinnliga ledaren ber dig om förlåtelse för det. Och det kan den här kvinnan inte ta in.
Nej.
Hon kan inte förstå det. Hon kan inte liksom, för att den kvinnliga ledaren, hon är så präglad av att den kvinnliga ledaren kan inte göra fel. Hon är fullkomlig, hon är helig, hon är Kristi brud. Det är otänkbart. Så även om jag säger det här och hon på något sätt liksom tar emot det här, så beskriver hon ju hur lång tid det tar innan hon kan säga det här till sin man.
Säga vad?
Att hon har blivit misshandlad.
Att hon har blivit
misshandlad. Ja.
Hon berättade inte det när hon kom hem?
Nej, det tar lång tid för henne. Det här berättar hon i rätt, men jag minns inte exakt hur lång tid det tar, men det är lång tid det tar innan det väl kommer fram, för att hon är så präglad av att det är hennes eget fel. Och det är ju inget konstigt, för det är ju en person som då har levt i ett utanförskap i den här gruppen i 5 års tid, övertygad om att jag kommer gå till helvetet. Hon lämnar ifrån sig sina barn för att hon ser det är den enda möjliga räddningen för barnen, att de inte har med henne att göra.
Blir det så? Vad betyder lämna ifrån sig sina barn?
Att alltså hennes barn var ju jämnåriga då med den kvinnliga ledaren.
Hur många barn hade?
Tre barn.
Tre barn i familjen.
Och när man säger barn, de är ju då i tonåren. Men det innebär att de tillbringar ju större delen av sin tid i sfären kring den kvinnliga ledaren.
Jag går tillbaka till slutpläderingen som vi har hört, så använder ju försvaret för den kvinnliga ledaren att bland annat att det fanns någon form av samtycke till våldet. Vad tänker du om det när du hör det med tanke på vad du själv har upplevt?
Det är ju någonting man får. Jag har ju fått på något sätt hålla klart där inne. För det är ju jättemycket känslor man sitter i rättssalen. Hålla klart när det gäller advokaten att inte liksom skilja på sak och person här på något sätt. De gör sitt jobb och deras jobb är att försvara sina klienter. Och jag har väl förstått att enda liksom på något sätt enda lilla halmstråt de har i den här situationen är ju att trycka på att det här har skett i samförstånd. Vilket är en fullständigt befängd tanke. Men jag förstår hur man försöker få till det juridiskt. För att tyvärr är det ju så. Verklighet är en sak och juridik är någonting helt annat. Och det är ju det som är också att det här handlar ju om att man ska kunna knyta någonting juridiskt. Så jag förstår ju hur de har resonerat juridiskt att försöka trycka på samförstånd. Men jag tror inte de... Ja, vi får vänta och se vad domaren säger. Men jag tror inte att rättens uppfattning är att det här har skett i samförstånd.
Åklagaren är ju väldigt tydlig på den punkten när det gäller att inte är samtycke. Att man inte kan säga att det är samtycke.
Mm. Åklagaren var ju... Alltså, jag är jättetacksam till... Alltså den här åklagaren har ju gjort ett otroligt arbete.
Mm.
För att hon är van vid att driva frågor och åtal kring våld i nära relationer. Mm. Vilket gör att hon är väl införstådd med normaliseringsprocessen. Hon är väl införstådd hur en misshandlad kvinna fungerar i en dysfunktionell familj och liknande situationer. Så att hon var ju som passar ju perfekt för det här målet.
Mm.
Så hon var jättetydlig i pläderingen. Jag tyckte det var en klar och tydlig plädering där hon verkligen beskrev att det absolut inte fanns något samtycke. Hon jämförde med en misshandlad kvinna som är kvar hos mannen som misshandlar henne. Mm. Och hur det fungerar.
Vi har ett litet stycke. Ska vi lyssna på det med åklagaren just när det gäller samtycke?
Låt oss göra det.
Mm.
En annan fråga är om målsägandena på något sätt har samtyckt till det våld som de utsatts för. Och här kommer vi ju in på den bakgrund som vi har lagt ganska mycket tid på under rättegången. Och frågan om Kristi brud. Alla målsägande är helt och fullt övertygade om att Josa Jakobsson är Kristi brud. Och jag ska inte dra den långa historia de berättar, men förenklat så i förlängningen betyder det: följer man inte det Åsa säger så hamnar man i förlängningen i helvetet. Det Åsa säger, det kommer också från Gud. Och jag har egentligen ingen anledning att i det här brottmålet ifrågasätta att även Åsa Jakobsson har den uppfattningen att hon är Kristi brud. Den här positionen ger Åsa Jakobsson en närmast oinskränkt makt över alla målsäganden. Och det är min uppfattning att hon, vart efter tiden går, börjar missbruka den makten. Alla målsäganden tror på vem hon är och bekräftar henne också i den rollen. Det har vi hört flera exempel på, och att det också förväntades av henne att man skulle komma med drömmar och visioner för att bekräfta henne i rollen. Men det betyder inte att de också är medskyldiga till den väldigt hårda kultur som sen byggs upp. Med krav på blind lydnad, att man inte ifrågasätter olika bestraffningar för om man är fel, som också innehåller fysiska bestraffningar.
Ja, det är ju ganska tydligt från åklagarens sida.
Får jag göra en kommentar här?
Mm.
Därför att... Det här är ytterligare ett exempel på det vi har varit inne på tidigare i poddavsnitt. När man blir rädd, när levande varelser blir rädda, inte bara människor utan djur också, då är alltid impulsen att man drar sig därifrån, man flyr så att säga. Kan man inte fly så försöker man försvara sig, man slåss mot det som hotar ens existens. Men så finns det lägen som vi har tagit exemplet när man i en bilolycka kanske sitter fastspänd med säkerhetsbältet. Man kommer inte loss. Man kan inte försvara sig och då inträder ett läge som är en slags passiv uppgivenhet och sannolikt en form av överlevnadsmekanism. Det är vissa djur som man kan se inför rovdjuret. Det kallas att spela död för att djuret tycks samtycka. Den lilla sorken sitter som bara tittar mot ormen som närmar sig. Samtycker sorken till? Nej.
Nej.
Utan det här är den ultimata stressen och det är den rädslan som man känner sig maktlös mot. Och det finns de som menar att hotet mot, om man tror på ett evigt liv och om man tror på ett helvete med eviga plågor och tror att den här ledaren har makten över detta, så är det värre än att vara hotad till livet. Det är att vara hotad till det eviga livet. Och det är det man beskriver här.
Men om vi fortsätter att prata om, jag tänker på det här med känslan av att möta de här människorna. Hur var det, vill du berätta mer, hur var det för dig att möta din kvinnliga ledare? Någon som du ändå har liksom både levt och på något sätt fokuserat allt på under så lång tid?
Alltså hon, som jag sa då, så först kände jag inte igen henne. För hon såg så annorlunda ut. Men nu var det ju så att jag undvek till att börja med, och inte, jag ville inte möta hennes blick, jag ville inte titta på henne. Men samtidigt så på något sätt, på något konstigt sätt, så var det så att efter en eller två dagar då blev man ju lite varm i kläderna om att sitta där och sådär.
Det var flera som sa det, att det blev avdramatiserat, och en del av den här rädslan som målsägare har känt för er ledare, men framförallt för den kvinnliga ledaren, det lugnade ner sig. Det blev mer och mer, ja men där sitter de och de är ju människor precis som vi, så att upphöjde, kände du av något liknande?
Ja, men verkligen så. Och vilket gjorde att jag... Det blev ju på något sätt så här att man... Det var ju mycket media så där utanför vissa dagar. Och, så här, så liksom, och vi var det där gänget som nu skulle in i rättssalen igen. Och det var en stor och tung dörr.
Mm.
Så att den kändes så speciellt att man, om man öppnade dörren så ville man inte släppa dörren bakom sig. För det var som att man släppte igen en stor, tung port. Liksom.
Mm. Så den fysiska dörren till sal 11.
Ja, precis. Den fysiska. Vilket gjorde att jag liksom... Då kände man ju sig dum då när den kvinnliga ledaren kom och hennes advokat. Jag höll ju upp dörren vid några tillfällen och sådär. Mm. För att det kändes naturligt liksom. Så då mötte man ju liksom... Man såg varandra.
Ja.
Vi satt ju... Jag satt ju som sagt var på de åtalades bänk, och då var det fyra platser bredvid varandra. Jag satt längst till vänster, sen satt min advokat och sen satt den kvinnliga ledaren, sen satt den kvinnliga ledarens advokat. Men i och med att jag inte var berörd av alla åtalspunkter, så första dagen var ju min advokat med, men andra dagen då var han på andra ställen. Så då satt jag ju där själv.
Mm.
Och då satt jag ju egentligen, det var ju bara en stol mellan mig och den kvinnliga ledaren.
Mm.
Så jag såg ju henne, och vi vid några tillfällen man liksom, vi hade samma vattentillbringare, så man fick liksom ursäkta, kan jag få vattentillbringare? Man var tvungen att prata lite grann med varandra.
Mm.
Men då måste jag säga att jag mer och mer såg att hon var så lik. Hon var inte särskilt förändrad. Jag såg att hon hade samma mimik, samma beteenden. Min uppfattning är att jag kunde se hur hon liksom tänkte, reflekterade och agerade. Jag kunde se hur hon, när vissa utav, framförallt en av de här kvinnorna som har i media lite grann kallats hennes assistent eller hennes högra hand.
Mm.
Att liksom, då kunde jag se hos den kvinnliga ledaren lite grann att hon skakade på huvudet och lite grann var mimiken som att, vad löjlig du är. Varför säger du så här?
Mm.
Sluta nu. Och det var en av de här personerna som jag vet att hon är olika. Hon har uttryckt liksom att den här kvinnan, hon utgör sig nu för att hon är skadad och sårad och förtvivlad. Men det är egentligen en jättestark person. Och såg man lite i den kvinnliga ledarens mimik liksom, att det var lite, så här, men sluta nu. Vad får du det som gör så här? Det var min upplevelse ganska mycket.
Mm. Att det satt kvar som en ton ifrån den gemensamma årtiondena som föregick.
Precis. Samtidigt som man kunde se då, för att i vissa lägen då, när någon, för jag menar, det är ju så här att hon har ju också varit utsatt för vissa saker. Det finns ju med stor försiktighet och med stor respekt för brottsoffret, så säger jag det här att även den kvinnliga ledaren är i viss mån ett offer för den kultur hon skapade. Det är ju så att under en lång tid så är det många människor som tror att hon ska dö. Det var en fruktansvärd sak. Och då kan man se ändå, bland annat jag kom in på den punkten i mitt vittnesmål, att då, liksom, då var hon väldigt, jag vill använda, jag vill inte på något sätt förminska henne så, men jag ska ens använda liksom nästan uttrycket ynklig, eller liksom att hon då var hon tårmild rätt som det.
När det gällde hennes lidande.
Ja, precis. Mm.
Får jag fråga hur jag tänker på de här, bara det här, bara när jag hör målsägarbeträdet beskriva den här händelsen för den här kvinnan som vi förut fick lyssna på, så är ju det otroligt berörd, alltså man blir väldigt illa berörd av henne när hon beskriver det här. Jag kan ju bara föreställa mig hur det var att få höra kvinnan själv berätta om den här händelsen. Hur reagerar den kvinnliga ledaren när de här sakerna beskrivs? Finns det någon ånger hos den? Blir hon berörd av det? Blir hon liksom illa berörd av det och ledsen? Kan man se att det finns?
Nej, jag kan inte säga att jag ser att hon blir illa berörd och ledsen, utan snarare att hon reagerar med, nu ljuger ni.
Mm.
Alltså på något sätt är det som att och det finns ju ett uttryck, det, man lyssnar på slutpläderingen som den kvinnliga ledarens advokat har, så finns ju ett uttryck av att jag har gjort fel. Så det finns ju med, och hon erkänner ju vissa delar. Men det är också ganska intressant om man tittar på det, att allting som erkänns är ju det som är utanför möjlighet till straff. Så att min uppfattning är att det finns en genomtänkt plan med det. En struktur för det.
Mm.
Man utger sig, hon utger sig för att hon vill ta ansvar, men det finns ju inte det finns ingen verkligt agerande i det, menar jag.
Nej, för det är ju skillnaden på hur åklagaren lägger fram emot vad hon själv då erkänner. Så om jag har förstått det rätt, så är det att hon erkänner ringa misshandel som då ändå är preskriberat, och säger att det var illa och jag gjorde fel i det, medan åklagare menar att det inte alls bara är ringa misshandel, utan det är misshandel av normalgrad, och det är både med tillhyggen och det är med kraft i slagen, det är att hon har stampat på folk, att hon har dragit dem i håret med kraft och så vidare, men det nekar hon till helt och hållet.
Ja, och man kan ta som ett exempel, det är en situation där det är en man, som samma person som jag var åtalad för, som den kvinnliga ledaren då ger, som jag minns det, mellan 10 och 20 kraftiga örfilar. Den här mannen själv säger att det är minst 10 örfilar. Vi är flera som har minnesbilden av att han börjar blöda näsblod när det här sker. Där är ju hennes beskrivning av att hon ger honom örfilar, men att hon inte slår särskilt hårt och inte för att skada. Och att han, det kommer in en person som gör att hon slutar, och det hon påstår sen är att han säger fortsätt, som att han då själv skulle vilja liksom bjuda in till det här, och att när hon får frågan om han blöder eller så svarar hon någonting i stil med att men det kan nog stämma att det var någon droppe blod. Så det är en väldigt konstig beskrivning, tycker jag i alla fall, som har varit där och sett händelsen. Så att det är ganska svepande, inte särskilt konkreta det hon tar på sig.
Och det är rätt intressant också, för att åklagaren beskriver just det här, huruvida det var alltså just lätta slag eller inte, på ett ganska bra sätt. Det är bara en kort snutt. Vill vi lyssna på det?
Jag menar att det också är en stödbevisning att flera personer beskriver hur Åsa Jakobsson för dem beklagat sig över att hon har fått ont i händerna och till och med märken på händerna efter att ha använt våld mot olika målsäganden. Jag menar att det visar att det har varit stor kraft i de slag som har utdelats och att Åsa Jakobsson också har haft insikt om det eftersom det har orsakat även henne själv smärta.
Det var väl så att försvararen, den kvinnliga ledarens försvarare, hade ett par tydliga strategier i sitt försvar. Det ena var tidpunkter. Det här var ju ett pågående våld, så att det kan ha varit svårt för målsägarna att precis ange datum, och då menade advokaten att man borde i ett sånt förfällande dom ha tydliga datum. Det andra var ju att den kvinnliga ledaren erkänner att hon har gett slag med öppen hand, örfilar. Och det räknas juridiskt som ringa misshandel, och då är det antingen preskriberat eller också, om jag fattar rätt, eller också så blir det böter eller...
Det här förklarade faktiskt åklagaren jättebra. Jag trodde att det var en distinkt skillnad just kring öppen hand eller knuten hand, vilket hon tydligt påpekade att det är inte den skillnaden. Nej. Utan det är kraften i slagen.
Mm. Och antalet slag.
Och antalet slag, ja. Mm. Så att det tyckte jag var bra att åklagaren var så tydlig på. Att det är...
Svingar man med armen och tar sats liksom, som ett slag, så spelar det inte så stor roll om handen är öppen eller knuten. Mm.
Och jag vet ju, för jag har ju sett vid flera tillfällen den kvinnliga ledaren visa sina händer för mig. Mm. Där hennes händer har varit blå.
Hennes händer har varit?
Hon har fått blåmärken i sina händer.
Hon har slagit så hårt att hon har fått själv blåmärken.
Så hon själv har fått ont.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Och det är ju det här som jag har sagt i några intervjuer, att den här rättegången har ju varit en känslomässig berg- och dalbana, för framförallt i samband med, alltså i första dagen då, när varje advokat då liksom beskriver deras tankar om hur, om, nu kommer jag inte ihåg det juridiska ordet för det här, men och jag insåg att de här tidigare kollegorna jag har haft, de tänker inte ta ansvar. Bägge två hade ju gått ut med någon typ av brev där de hade den kvinnliga ledarens brev var väl ingenting jag direkt gav så mycket för, men den manliga pastorn här, jag hyste ju en förhoppning om att han skulle faktiskt på riktigt ta ansvar. Och sen inser jag att han absolut inte gör det.
Vad kände du då?
Jag blev otroligt arg. Jag blev så arg så jag var tvungen att kontakta min terapeut och prata om det, för att jag märkte att jag blev fruktansvärt arg. vid det tillfället. Det var väldigt, väldigt starka känslor. Och stor besvikelse.
Om vi i hans förhör så har jag fått uppfattningen att han beskrev ganska utförligt hur hans intima förhållanden med den kvinnliga ledaren hade varit. Stämmer det?
Alltså, saken var ju att jag hade ju mitt förhör innan och där beskrev jag ju honom så som jag minns honom, som en ganska odistinkt, svårförstådd, väldigt, väldigt ganska flummig person. Och då jag till och med sa det att ni kommer ju själv få höra honom det här snart, så att då kommer ni märka hur han talar. Och sen så kommer ju hans dag då hans förhör är, och det är inte alls så.
Det var inte det.
Nej, han var väldigt klar och tydlig. Välformulerad.
Vad berättade han om?
Han berättade hela sin resa från att han kom till Knutby. Och hur hans... egentligen så beskriver han ju någonting som jag nästan skulle kunna tänka att han borde kunna anmäla, för att han blir ju sexuellt utnyttjad av den kvinnliga ledaren. Där hon 2002, jag vet inte hur man ska beskriva det, men leder honom in i en sexuell relation som sen avslutas 2006-2007, någonting sånt. Men där hon, jag vet inte om jag vill gå in på de detaljerna. Utan
han talade ju om den sexuella tjänsten. Vad innebär den sexuella tjänsten i Knutby Philadelphia för en pastor?
Ja, det vill jag vara jättetydlig och säga att den sexuella tjänsten för en pastor i Knutby Philadelphia innebär absolut ingenting. Men när det gäller det som skedde mellan den så kallade Kristi brud och den här, det var ju någonting som skedde dem emellan och var ingenting som hörde till den här gruppen på något sätt. Och man kan inte ens tillskriva den miljön kring bordet, utan det är någonting som sker där och enbart där. Vilket inte nog kan betonas, för att det kan bli som att det här var någon slags allmän kunskap inom bordetgruppen. Så var det inte. Men i det här fallet, utifrån vad jag vet idag, så innebar ju den här tjänsten att han blev någon slags förlängd arm, är väl fel ord att säga, förlängd kropp åt Jesus i fråga om att sexuellt tillfredsställa den här kvinnliga ledaren.
Och vems idé var det?
Så långt jag kan förstå så tyder ju allting på att det är den kvinnliga ledaren som är den drivande där.
Vem var den överordnade av de två sinsemellan?
Tveklöst den kvinnliga ledaren. Sen finns det stycken här som är lite mer komplext, för att det som också händer är ju att han, och jag vet inte var vi är i tid, men det är en viss, jag tror att det är någonstans 2007-2008, någonting sånt där, så är det inte så att han går ju liksom in, han är ju liksom, ska ju vara på något sätt Jesus ställföreträdare, och därför också är det så att hon som kvinna ska underordna sig honom. Så han blir ju liksom någon slags bestämmer över henne i det läget.
Det var nog så redan från början att de hade en roll, har jag förstått, i kammaren som det hette, där han skulle uppfostra henne till att bli en hustru som enligt Knutby-kulturen skulle vara underdånig mannen under de här åren. Men utanför kammaren så var hon den kvinnliga ledaren och han var en underordnad pastor. Jag kan tänka mig att
jag känner igen den beskrivningen.
Mm. Ja.
Och det är det här som jag just menar, att den kvinnliga ledaren blir offer för den kultur hon själv skapar. Mm. För att, så att det, på något sätt när man närmar sig det här, många vill liksom tänka väldigt schablonmässigt och tänker så här, men nu tar vi på något sätt pepparkaksgubben, manipulativ sektledare, så sätter vi den över den kvinnliga ledaren. Och det kan man i viss mån absolut göra. Men hon blir också, hon far också illa utav den här kulturen som är skapad. Så det är liksom mer komplext än så. Mm. För jag har ju hört den här manliga pastorn tillfällen då de har gått undan. Och jag har hört hur han har skällt på henne.
Mm. Det är flera som, utav er som var i hennes hus som har hört det här. Mm. Och att det var väldigt, och känt sig väldigt undrande över hur det där handlade om. Mm.
Och i och med att jag själv har fått utskällningar av honom och inte du, Emma har ju fått ännu mer av honom, så vet jag att det är inte roligt. För han är otroligt benhård i sina övertygelser. Så att möta honom när han är övertygad om någonting, då är han totalt obeveklig. Så att det är jag övertygad om att hon har inte haft det lätt i de stunderna.
Berättade han om att den här samlevnaden med den kvinnliga ledaren tog slut?
Ja, han beskrev att den avslutades runt 2006-2007. Vilket stämmer med de teorier jag har haft. För det är också då han började tala om att det han beskriver som den andliga striden som då var i hennes hus flyttas ju då till ett annat hus. Både i bildligt talat hus men också rent konkret igen till en annan kåk. En annan plats en bit därifrån.
Och en annan kvinna.
Och en annan kvinna, ja. Mm. Som är början på det som han då också bekräftade i rätten. Som sen resulterar att det totalt sett är 4 kvinnor som han på olika sätt då utnyttjar.
Återupptog den kvinnliga ledaren någonsin det intima livet med den pastorn?
Det som sker i sluttampen här i samband med då att det avslöjas vad hans, den här manliga ledarens hus innebar. Det avslöjas dels den här historien med den här unga tjejen som blev utnyttjad. Och även de här andra kvinnorna. Så avslutas ju hela hans eget lilla kungadom han hade. Och effekten av det blir ju att han då går tillbaka till och mot, som han i alla fall i rätten beskriver, mot sin egen vilja på något sätt tvingas in i en sexuell relation igen med den kvinnliga ledaren.
Och hur tvingades han in i det? Var det någon mer som påverkade honom än den kvinnliga ledaren?
Han påstår ju saker i rätten och nämner personer där. Jag vet att den personen har fått frågor om det och nekar till att det stämmer det han säger i rätten. Så jag vill helst inte beröra den.
Jag tänkte också på det här som försvaret, den manliga pastorns försvar är ju att den här unga tjejen då, som det handlar om i det här fallet, även om det fanns fler kvinnor, inte var i beroendeställning till honom. Att det är det de använder som ett argument för att det inte är brottsligt då, utan att hon skulle ha varit med på det hela. Och där är ju åklagaren jättetydlig med att det är precis tvärtom. Att det har varit en stark beroendeställning till och med. Och att det har varit en nedbrytande process. Åklagaren till och med använder uttrycket att då sekretess A inte har haft någon fri vilja. Varken att kunna uttrycka sin vilja eller ovilja. Vad tänker du om det? Som har hört.
Alltså det är en av de här punkterna som jag är väldigt upprörd över honom. För att alla som var i det här sammanhanget hade en inskränkt frivilliga. Det hade han även själv en inskränkt frivilliga. Det var han väl medveten om, och han borde lätt kunna applicera sina egna erfarenheter och förstå hur det blir i nästa steg. Samtidigt som jag kan ha en viss pardon med honom, för att jag har ju i min egen terapi tagit in hur, vad säger, människor som jag på något sätt visste om att jag var deras pastor, men jag såg dem ändå som att men vi är ju ändå så kompisar och vi kan väl prata om vad som helst. Som jag mer och mer har fått förstå att de var inte alls fria att prata med mig om vad som helst, utan de var, jag stod i en maktposition gentemot dem och jag stod i ett mandat och en auktoritet att kunna både nyttja och utnyttja de här människorna. Och där kan jag, där är jag liksom, jag kan ju se, alltså den manliga pastorns advokat är ju med mina mått mätt en otroligt duktig advokat. Väldigt slipad, väldigt kunnig på juridik. Och det man väljer i det här läget är att gå på den helt, liksom på något sätt juridiska linjen.
Mm.
Vilket jag menar är helt fel. Jag hade ett samtal med min advokat där där jag sa att jag vill inte att du går på den rent juridiska linjen. Jag är skyldig. Du och jag tänker stå för det. Sen om du kan, om han liksom utifrån det jag inte kan med juridik behöver liksom lyfta fram vissa saker och så har sagt att det respekterar jag, men det är ju här jag kan se både den kvinnliga ledaren och den manliga pastorn, att man kan inte å ena sidan säga att jag förstår jag har gjort fel och jag vill ta ansvar och samtidigt på något sätt förse sina advokater med en information som bara talar till sin egen fördel. Det finner jag otroligt märkligt. Sen finns ju en sida då, vilket gör det hela betydligt mer komplext, och det är ju också att de här människorna har ju varit, alltså de måste ju också på något sätt, jag tror ju trots allt att det är bra att det tagit så lång tid det tog innan rättegången kom, för de måste också komma ur den här kulturen, tankebanor och tankemönster. Det ställdes en jättebra fråga till den kvinnliga ledaren, nämligen frågan, tror du fortfarande att du är Kristi brud?
Mm, intressant fråga.
Ja, för den är ju jätteviktig, för jag menar, och då svarar hon att nej, jag tror inte att jag är Kristi brud. Men samtidigt, om jag förstod det rätt, så tog det ju ganska många månader efter flytten från Knutby innan hon förstår att hon inte är Kristi brud. Det säger ju någonstans om alltså den religiösa vanföreställning som hon har levt i.
Mm.
Och hur lång tid, alltså att den här kulturen har också skapat någonting som har varit väldigt negativt även för henne.
Mm.
Peter, när ungefär insåg du att hon inte är Kristi brud?
Alltså det är ju så, alltså på ett sätt kan jag, i och med att jag stod ju skeptisk till det från och till hela tiden,
mm.
så hade jag ju mycket, mycket lättare att komma till att inte tro det.
Mm.
Men samtidigt så fanns det aspekter hos mig som hängde kvar minst ett år efter. Där jag, bland annat, jag vet jag...
Efter att hon flyttade eller efter,
ja,
att...
Mm. Efter hon flyttade, efter hon försvann ifrån. Jag hade en bil som jag kallar den förbannade BMW:n.
Ja.
Jag köpte en... Det var en av de första sakerna jag gjorde, för att i den här hierarkin som fanns... Jag hade alltid drömt om att äga en BMW.
Mm.
Och i den här hierarkin som fanns i framförallt bordet, kulturen, så var det väldigt tydligt att det var bara Kristi brud och... som fick äga en BMW eller en Mercedes.
Mm-hmm.
Sen hade hon liksom en tydlig struktur då för vilka bilar som stod på olika. Så att jag fick köra Volvo och Toyota och Folkvagn, den typen av märken. För de var inte tillräckligt fina. Så det var en av de första saker som nästan skedde liksom någon månad efter allt uppe i raset. Det var att jag gick och köpte mig en BMW. Och det var per definition det sämsta bilköp jag någonsin har gjort.
Alltså...
Det var bara strul med den här bilen från nästan första dag. Och jag kan skriva en bok om den där bilen med allt konstigt som hände. Och det var verkligen så här konstiga saker som hände. Jag gick sönder på alla märkliga sätt. Och det kan jag se att det är liksom på ett fullständigt irrationellt sätt så hängde det kvar hos mig någon slags känsla av att jag har gått emot den kvinnliga ledaren.
Och då skulle det föra med sig otur ungefär.
Förbannelse.
förbannelse till och med.
Ja, att det är farligt att gå emot den kvinnliga ledaren.
Ja, det
hon
känner jag
helig.
Igen från andra. Alltså det känner jag igen från så många av er.
Ja, alltså vi hade ju en och det är ett sammanhang jag predikade ofta om. Det är ju ett sammanhang när i Bibeln så är det i Gamla Testamentet så representerar alltså Guds helighet eller Guds härlighet representeras av Guds ark. Alltså den här trälådan som budorden ligger i. Och det finns ett sammanhang när Guds ark ska föras in i Jerusalem. Och de gör det på fel sätt. De behandlar inte arken på rätt sätt. De kör den på en vagn istället för att bära den. Och då är det en man som heter Ussa som kommer åt. Han kommer för nära. Alltså de kör den här arken på en vagn och sen så är det en sten som gör att vagnen håller på att välta. Och sen är det en man som heter Ussa som hoppar fram och räddar arken. Och då står det att Herrens vrede upptändes. Så att Ussa dör på grund av det här.
Mm-hmm.
Och det här bibelordet använder väldigt mycket för att tala om hur Guds helighet. Att Gud är helig och man kan inte närma sig Gud hur som helst. Men i bordetkulturen så blev det ju att den kvinnliga ledaren är helig. Och därför kan man inte närma sig henne hur som helst. Man måste visa henne tillbörlig respekt. Man måste vara andlig. Man måste göra det utifrån ett andligt perspektiv på rätt sätt. Annars kan det få farliga konsekvenser. Så där kan jag se att även om jag rent rationellt kunde se att hela Kristi brud och allt det här var ju borta, så hängde ändå sådana aspekter kvar.
Hon spökade lite i...
Ja, alltså det är ju många som fortfarande drömmar på det här sättet.
Ja, mardrömmar skulle jag kalla dem.
Precis, om rädsla för att jag har gått emot den kvinnliga ledaren.
Jag hör flera. Och det kan sitta i väldigt många år om man tänker på dem som har lämnat församlingen för så länge sedan, har fortfarande den typen av mardrömmar. Och det är ju traumatiseringen som gör att man får liksom själen eller hjärnan eller sinnet jobbar fortfarande med att lösa upp den här knuten av trauma som man fick i närheten av den kvinnliga ledaren.
Ett av de här brottsoffren hamnade i det att när den här personen såg en av de här så väcktes ju en enorm beskyddarinstinkt.
Ja.
Och den här personen kände att jag måste skydda
en
honom.
Av målsägarna.
En av målsägarna, ja.
När en av målsägarna såg de åtalade pratar vi om nu. Jag förtydligar.
Ja.
I rättssalen alltså.
I rättssalen, ja. Mm.
Och kände då
Ett behov av att jag måste skydda dem. Jag måste ta hand om dem. För det har legat så djupt rotat att vi måste skydda de här människorna. Vi måste stå upp för dem. Och därför säger så att jag delat upp det i ett första att vi första delsegen var att jag sa att halva segen är redan vunnen i det faktum att de här människorna vågade vittna.
Mm.
Sen så har jag sagt att en tre fjärdedels segern är vunnen i det faktum att det yrkas på fängelsestraff. Mm. Vilket visar att advokater och åklagarämbetet tar de här berättelserna på allvar. Så även om det skulle bli frikännande domar så är det än så tre fjärdedelar som är vunnet, anser jag. För att det är en otroligt viktig del i de här människornas upprättelse.
Mm.
Att de blev lyssnade på och tagna på allvar.
Mm.
Hade det bara blivit någon slags ja, det här var fel men det blev villkorligt.
Mm.
Då menar jag inte att domen spelar så stor roll egentligen. Utan det faktum att åklagarmyndigheten faktiskt lyssnade på deras historier och yrkade på fängelsestraff var otroligt viktigt.
Ska vi avsluta med att berätta vad de yrkade för straffsatser? För det var ju faktiskt lite förvånande, för från början så pratade man inte om fängelse överhuvudtaget. Men allt eftersom rättegången har gått så har det visat sig att det var där man hamnade.
Mm.
Vill du berätta vad åklagaren yrkade på för den kvinnliga ledaren?
Kvinnliga ledaren 1,5 års fängelse.
Och den manliga pastorn?
8 månaders fängelse.
Och vad fick du själv för?
Villkorlig dom. Böter. är det som åklagaren. Sen så förstärkte Masse Fritz de här och yrkade på 2 år för den kvinnliga ledaren och 2 år för den manliga passen som är åtal för sexuellt utnyttjande.
Ska vi sluta där då? Tack så jättemycket för att du ville gästa oss och berätta om från insidan av rättssalen. Tack!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.